Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Rullo kriminell. För andra gången så träffar jag Putte Fransson, en man med många års insyn och erfarenheter från den kriminella undervärlden.
När jag började då med droger och kriminalitet, det var mitten på 60-talet, då var det de här äldre farbröderna, som man kallar för dem, alltså hedliga farbröder egentligen, som fostrar en. Jag vet ju många av de här äldre, jag var ju ganska vild själv och ville imponera på de äldre. Och det var ju många av de här äldre som tog hand om mig, och jag blev som en son till många av de här äldre jobbarna. Och det var kassaskåpssprängare, det var ju massa bra människor som inte gick på droger. Och det jag fick lära mig att det är, man håller käften och betalar sina skulder. Det kommer man långt med.
Putte tillhör vad man brukar kalla den gamla stammen av kriminella. I Stockholm skapar han sig ett namn med brett kontaktnät i den undre världen. Och det var mycket tack vare kontakten han fick med Stockholms dåvarande så kallade gudfader, Gösta Mauritz Pettersson.
Sen då så var jag ju ganska vild och jag jobbade med Hugo Nyström och de kända knarklangare i Stockholm. Och sen mucka Gösta. Och så var det folk som skyllde en pengar. Vi har en frisk jävla kille, en ung jävla snorvalp som är jävligt duktig och bra. Så vart jag presenterad för Gösta. Och vad fan var jag då? 23-24 år. Och då säger han till mig, du, jag har några skulder som jag behöver ta in där. Kan du fixa det? Fixar jag direkt, sa jag. Ja, så gick jag ner till dem och så tog jag dem bilen, fick de skriva kvitto på bilen, föra över bilen, det var 80 000. Så gick jag upp till Gösta och sa, du, här har en check på 80 000. Så. Och då säger han så här, ja men det kan ju vara falskt, vad som helst. Så, nej, då får du offra 90 öre, kosta en kula, sa jag. Men det var ju riktigt så. Så då tog han till sig mig och sen hade jag ju, bodde jag så, han hade hus i Glömsta och med bassäng och ett stort hus och ett litet hus. Och jag bodde i det lilla huset och jag kunde egentligen göra vad som helst. Jag var ganska bort.
Ringer det? Mm. Vi pausar.
Hör du? Mm. Ja, i alla fall så var ganska bortskämd då för de äldre. De gillade mig för jag var ganska rak och tydlig och ärlig. Jag behövde inga konstigheter. Sen ställde jag till och stekade till rätt mycket. Men det var egentligen oväsentligt. För man måste vara lojal och de måste kunna lita på en för att man ska kunna fungera. Och de här farmorna tyckte att det fanns det i mig.
Minns någonting som du lärde dig eller hur gick till när du fick lära dig något? Var det som i skolan, menar jag?
Ja, först är det med ärligheten. Alltså, jag menar, lugnen är oftast värre än själva gärningen man har gjort, att man har pundat bort tjacket. Men lugnen, det är den man blir förbannad på. Det har jag lärt mig själv idag. Folk kan ju, jag menar, de kan ställa till med vad som helst idag då, eller när man var inne i, men ljuga med ansiktet, vet du, då var det att jag är skogstokig. Det lärde jag mig, att jag ljuger aldrig, var ärlig, sen kan man lösa allting.
Det var inte alla som håller på att lära dig hantverket på något sätt, om det finns ett sånt.
Ja, men så här var det. De äldre sa så här, som Gösta Morris då, som var gudfar. Han tog aldrig droger på dagen. Han sa det: jobba först, sen kan du festa. Och sälja knark, det är som sköta vilket företag som helst, plus och minus. Så är det. Du kommer med grejerna, du jobbar på dagen, du tar det lugnt på kvällen, kan du slå i dig. Ja. Sen så beslutade jag mig så här, att när jag var ute och sålde droger och sånt där, så kunde jag komma upp mitt i natten och du, jag behöver något hektar. Vad har du din fru då? Eller min tjejen? Är hon hemma? Nej, då får du en liten påse, för då visste han slutstrula. Så att man lärde känna varandra då. Jag menar, för då var det ingen ordning på mig. Men jag hade då fru som är gift med henne idag. Det hade henne då med mig då på 80-talet, så sa han alltid att då är det ordning på mig. Så det behövs ordning på mig. Sen,
känner ni igen det där?
Ja.
Vilken äldre stol du har. Gudfadern, som du säger. Ja. Hur kunde man märka att han var det? Och på vilket sätt var han det? Vad betyder det?
Alltså, det var så här att 1985 då, så bodde vi i Glömsta. Och då var det mycket skottlossningar i Stockholm. Och vi satt häktade för skottlossningar. Det var gudfadern och hans handgångne man, som var mycket skicklig med tunga skjutvapen. Putte Fransson, det kallas Putte Fransson under världen. Och jag menar, när jag garvar åt idag, var då mycket skinnlig. Jag håller på att skjuta kuken av mig, jag skjuter med handen. Jag menar, var då mycket skicklig med skjutvapen. Gå in och slå ett skott i taket, det kan vem som helst göra. Det var på den nivån. Men just då, under 85 var det mycket skjutningar, och då inriktade de sig på att just där, normalt så var han 8-10 skjutningar tillhörde oss. Och jag var väl ute och sköt några i benen. Aldrig tagit liv av någon, men sköt några i benet och markera. Så det gick till. Det var inga konstigheter.
På vilket sätt var han då gudfadern? Hur styrde han? Var han liksom chefen i stan eller?
Ja. Han var ju känd. Alltså, det har varit sen 60-talet. Han var ju först i Sverige med Kalle Pasch och de här. Knarket började breda ut sig. De var fabrikörer från start. Gick på Slussen och sålde sprit. Både han och Kalle Pasch. Kalle Pasch var en av de största från Holland. Knarkgångarna i Sverige.
Hur var det med de här smeknamnen? Eller öknamnen, ja, eller vad man vill kalla det. De här klassiska. De finns ju inte längre idag på samma sätt. Ge några exempel på sådana namn.
Ja, GMP.
Som står för?
Gösta Morris Pettersson. Ja. Nisse Pistol. Han var ju med från 70-talet på Kumla. Han bor här i Halmstad förresten. Han är nyss smuckat. Börjar bli gammal. Så det är väl de här... jag bor snyggen mitt också. Tjänar mycket väl. Han, alltså det var så roligt. Första gången jag blev häktad 1968, då sitter jag på Långholmen. Och då kommer in en kille i samma cell. Man låg i 2-2. Och så var först han sig med frågan: du, har du skägg, vill du tjäna 10 000? Ja, vadå då? Ja, du vill bara ta på dig att jag har suttit i en bil. För jag utpekade en bil med tuber i och fått ett års internering. Och de säger att det är jag, va. Och så att du kan få 10 000, men du måste ha skägg. Ja, men fan, jag hade knappt fjunen i näsan. Men kunde du modla skägg? Så jag sa, nej, det funkar inte, jag har ingen skäggväxt. Det var ju den gamla bussen, den betydande betal.
Finns det några fler sådana namn?
Ja, Sven Erps. Det finns ju egentligen många som helst att räkna upp. Det var många av de här döda nu, vet du. De flesta.
Varför hade man sådana namn? Man hade ju även i idrotten med det, med fotbollsspelare, var Tjota Hellström och allt vad de hette.
Nej, men det är nog lite så här. När det fanns många samma namn. Jag har ett exempel här på tjejer. Vilken Pia? Pia på Rakan, då visste man att det var Hägerstensvägen. Eller vilken Mia? Mia på Åsen, då visste man att det var henne på Åsen. Det var en sån här som sålde tjack. Så där la man alltid till. Och Gösta Morris hade alltid kodnamn. Jag är dömd två gånger. 1985 var jag dömd för Putte Kola, det namnet. 1992 var jag dömd på Kola och Vife. Min fru var Vife. Alltså kodnamn. För den som han hade i sina böcker. Så de två domarna var dömda på kodnamn. Man har inte hittat någonting. Men det är, man räknar ut att varje siffra är då kilon och såna grejer. Och han hade ju alltid kodnamn på alla.
Kodord eller sådana saker, hade man det?
Hur... Nej. Inte vad jag...
När du skrev brev, du sa att han skrev ju sin bok.
Ja, det var ju då på 80-talet. Mm. Ja, när han skrev ner, för han hade ju så pass stora listor. Man var på att hämta kola, hämta två. Då kunde de säga det är 2 hektar då. Så räknade de ut det här och sen betalt.
Så jävla dålig kodning får jag säga.
Ja, det var en jättedålig kodning, men det var bra då. Ja. För den höll, för det var, sen fick de ju några som erkände brotten att de var kodnamnen var deras. Då kunde de binda upp oss. Jag måste ta det. Ja. Hej. Jag är på, sitter här med Krull.
Var var vi någonstans?
Nej, men kodnamn och det här.
Ja.
Men alltså, när man började med drogerna, det var ganska nytt då på 60-talet. Och det var ju så här då att, så här, alltså, när riktigt började, det var ju med preludinerna när jag började. Då var det ju då, det var ett bantningspiller som fanns i varenda medicinskåp hemma. Där folk då som var lite överviktiga då fick de gå till läkaren, fick de preludin. Som sen klassades så.
Ta bort hungern eller?
Ja, så bort hungern. Men så var det så här att, då började då, som jag missbrukade här då, först var det tantorna då som fan började, så åt de 4-5 stycken, kunde vara uppe hela natten och stöffa och dansa. De var på krogen och drack och så drog de 4-5 preludin då. Och då började då de känna få en effekt av det här. Och då kom vi då, jag tror det var Birgitta Stenberg, de här som började då, som började med drogerna tidigt.
Författarinnan.
Va?
Författarinnan.
Ja. Mm. Hon kom på att kan man få in tjacket i biten måste man kunna få ut det. Då krossade de det och la en pump och så tryckte de ut dropparna så. Sen började man injicera det. Då så det började. Det var ju den här euforiska, alltså, sådana finns inte idag på drogerna. Så det var en medicin som kom ut ifrån samhället. Sen så kunde det stå i tidningen så här, ta 1-2 centramin om dagen om ni känner trött under bilkörning. Sånt började då missbrukaren bara hitta det, ta 10 stycken, krossa och filtrera. Så fick de effekter. Så det var ganska oskyldigt och ganska, det var lugnt och sansat i första åren när knarket kom in.
Kan man säga att det var bättre förr då?
Ja, det var, man kan säga så, för då... På så sätt att det var bättre, det var ju att folk då, det tar ju några år innan man blir utbränd i skallen. Och de här som kriminalvården har ju gjort mig, att jag sitter idag, lever idag, har en bra ålder idag. För hade inte jag fått fängelsestrafferna då, så hade jag varit ute och knarkat, då hade jag varit dött. Ja, för de dör ju, mellan 40 och 50 år så dör de flesta som aldrig får någon fängelsestraff. Det är för att de blir utslitna. Man var ju så kriminell så gjorde jag att man tog droger, man utgjorde brott, man torska och in på kåken, fick man, alltså, kroppsligt vilar man ju upp sig. Och sen då så muckar man och så var man ju då frisk, kry, och så kunde man hålla på ett tag till nästa gång man torska. Så man åkte in och ut så där under hela 70-talet.
In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hur kommunicerade man då? Jag tänker innan, det fanns ju inte mobiltelefoner.
Nej, kom, så här var det. När man skulle handla, det var lite häftigt. Så då hade vi då trollet och såna här killar då, som började redan på 60-talet, gamla, och de var knarklangare. Och de var killar som kom från Sidsjön där, som hade krysset och det. Kom ut och började sälja knark och det.
Som då, hade krysset?
Ja, krysset. De satt inte på fängelse, de satt på krysset, kallades för att de var på
mental...
Ja, mental, ja. Okay, många av de här var ju det. Ja. För då fanns det något som hette tjackkrysset. Och då fick de vara på Håganstalten. Då kunde de få torska för rätt mycket schack då på slutet på 60-talet. Kunde de få 2-3 månader. För det heter det att de hade schackkrysset. Och det var Hugo Nyström och massa av de här som fick schackkrysset. Så det var intressant. Men frågan, kommunikation. Det var ju så här då. Om jag skulle då, så när jag var ung, jag skulle ha då handla droger. Då fick jag gå till en kille. Sen då så hade jag pengar, jag vet inte från pengarna. Då fick man då gå ner i trappen och så bodde han 5 våningar upp. Fick man stå där och vänta medan sen gick upp och handla. Så kom man ner. Så fick man drogerna. Så det var ju så ungefär, det var från mun till mun. Det fanns ju inga telefoner på den tiden. När telefonerna kom i mitten på 80-talet, det var de här stora transistapparaterna med stor lur på så här. De kostade 25 000. Det var inte Gösta Mars hade en sån där och jag har inte sett många. Men det var, man använde inte telefoner. När telefonerna kom sen, då började folk torska. Det kom ju avlyssningen och allt där.
Men hur bestämde man möten och sådana grejer? Om man var sen och allt det där?
Nej, ja, men sen får man inte vara. Det var rätt roligt. Nej, men de hade ju sina knarkakvart. Alltså, de bodde där. Så jag menar, där så fanns det ju en plats. Jag menar, som Gösta, det kunde inte vem som helst gå till. Men det fanns vissa, jag kunde gå till honom och sen fick folk handla mig. Så blev jag en mellanhand mellan Gösta och den som skulle ha.
Och hur fick kunderna tag på dig då?
Ja, jag var för fan började på Sergels torg. Jag var i Sergels torgs gangster för fan började 1968. Och höll på där i 4-5 år på Sergels torg.
Man fick liksom söka upp dig då?
Ja. Jag syndes överallt.
Och hade du alltid grejer på dig då?
Ja, alltså grejer, fast man lärde sig ju att man hade inte det på sig på, men man hade det gömt runt vid Sergels torg. Oftast i stuprensrören satt man upp på sen, så tog man med sig 10 kapslar ner på torget och så hade man bara 10 på sig. Och det var ju ganska oskyldigt då, för då, poliserna arbetade inte på, det var lätt att arbeta då. Så sålde man de 10 och så gick man och hämtade 10 nya. Så höll jag på när jag började att sälja droger.
Putte var med när knarket fick fäste i den kriminella världen och sen tog över innan det slutligen förstörde den gamla stammens kriminella. Där begrepp som heder och moral tidigare faktiskt haft ett värde.
Jag har ett exempel här på 2 stycken som sprängde boxar, 2 stycken kända, jättekända, som var jätteduktiga som kriminella. Sen då så muckar de och de kommer ut och de frågar mig då. Jag hade massa grejer och jag höll ju på med droger och grejer, sålde droger och sånt. De ville ju finansiera det på en boxsprängning i Norrköping. Och jag finansierade dem på pistoler, dynamit och allt det här. Jag tänkte, det här kommer bli bra för jag gillar den gamla stammen. Och det visade sig då att de här killarna som hade finansierat allting, va, de var ju sprängde boxen och allt det här. Men torska ju så small om det. De väckte ju halva Norrköping och det. Det visade sig att de var bara på droger. Jag menar, så det var, jag vet inte vad de 6-7 olika vittnen hade sett dem. För de betett sig jävligt konstigt under hela den här kuppen. Och de var inne på toalett och slog i sig schack och innan de gick. Alltså det var jätterörigt. Men då började ju här då. Många av de här äldre började då. När de kom ut från kåken. Och det var ju då för den sexuella biten. Alltså man tog amfetaminer så var man extremt kåt. Va? Och det var de här gubbarna tyckte det. Oj, det tar lite amfetamin kanske kan vara häftigt. Så började de att prova. Och det var inte riktigt som de hade tänkt sig. Men moralen då började de tumma på. Det var ju klockrent när det gällde de äldre. Och jag själv då som gick på droger och allting har ju successivt med åren. Moralen har ju försämrats.
Kan jag ge exempel på det?
Ja, man från det jag lärde mig att man håller käften och betalar sina skulder, så börjar man ju då med att betala skulder. Ja, man tog ut droger och skulle man redovisa, man punda upp till stället. Man gick då till kranen och slog i massa rövar och ljög. Vad fan polisen har tagit dem och för att komma undan så vill man ha nytt, va? Där började jag känna då att jag tappade lite av det jag fick med mig av de äldre. För jag har ett exempel här då, när till gudfadern då, som Gösta Mars Pettersson då, som styrde då marknaden i Stockholm. Så när jag var uppe hos honom och han sa ju så här, ska du vara i mitt stall och grej, då får du fan med. Ärlighet är A och O. Även fast han sålde droger i det, för han sa det som att sköta vilket företag som helst. Men jag vill ha ärlighet i det. Sen hade jag fått några hektar och jag kommer ihåg det då. Jag hade pundat bort allting, vet du, med brudar, köpt bilar och skit och så. Men jag gick upp till honom och sa, du fan, kan jag få nytt? Jag har pundat bort allting. Så att han blev så glad för att jag inte slog massa lögner och skit som de flesta. Då hade jag lärt mig att vad fan, man tjänar på att vara ärlig. Och då fick jag ju nytt. Och det gjorde jag rätt för mig. Och det var ingen kompis, det kunde vem som helst pundra bort droger och sånt där. Men någonstans här så i slutändan gjorde man rätt för sig. Så var det väl de 10 första åren. Sen börjar man...
Pratar vi då 65, 75 eller?
Ja, 75.
Tjuvheden. Vad var tjuvheden?
Tjuvheden var ju att man håller käften och betalar sina skulder. Mm. Det var så jag fick jag lära mig då från de äldre. Men tjuvheden, alltså den var ju... Det var inte så svårt att lägga ner den här skiten, för den börjar ju, man börjar bli likadan som de andra, va? Helt bara försvinner. Det var inte polare för livet och man var det här och så plötsligt då så kunde man vara skyldig pengar och man blåste varandra och så här, va. Så var det nästan över hela planet. Och den försvann. Alltså drogerna tog bort den här heden. Alltså det var viktigare med droger än heden.
Hur var det med, jag har hört talas om, jag vet inte hur det är med det, det kunde finnas någonting som kallades för typ frikort, friband eller liknande. Alltså när man gjorde inbrott ibland så kunde man knyta något snöre med någon färg eller såna här saker.
Alltså det var ju så, vi på Kumla gjorde vi såna här, så många av de här som var och hälsade på och uppträdde då på Kumla då, såna här, när jag hade såna här tillställningar, det kom någon sångare in eller någon som var bra, kunde få ett diplom som hängde upp i då skulle det vara ett frikort. Att kom det någon inbrottskiv in där så, nej för fan, gör inte med, de har gjort något bra för de intagna. Så det fanns. Det var många sådana diplom som delades ut till folk som var bra.
Fanns det här med snören, att man kunde knyta något i farstun, typ hatthyllan eller någonting?
Så kan det vara, för man går ju alltid in först genom dörren. Ja. Men du satt diplomet upp så. Det är bara det när jag lärde mig på, jag var på Kumla då.
Vad stod det?
Det stod ju då att de har kommer inte ihåg vad det stod. Det stod någonting om att här ska de här har gjort något bra för de intagarna, så vänd i dörren. Eller, alltså det var ett diplom som kunde sätta upp.
Hur värdefullt skulle det vara att hänga på idag, tror du?
Ingenting.
Nej.
Det kan man mäta moralen lite. Alltså, för jag har ett exempel på Lasse Åberg. Han bröt av med, han samlade på såna här lappknivar. Jag vet vem då, och han fick inbrott i sin affär.
Lasse Åberg, regissören.
De har tagit hela hans samling på 40 knivar. Alltså, som han sparade. Men då tyckte vi så här, då vi var på Oxen. Jag var på några klubbar och frågade, har ni fått in någon som har sålt knivarna? Och då har de fått in det på hela klubben. Och så vi har köpt tillbaka alla, för det är Lasse Åbergs knivar. Alltså. Så han fick tillbaka, han fick av de 40, fick han tillbaka 22 stycken. För att han var en sån person som man inte ska gå på.
Varför då?
Nej, han var känd, han var duktig, han var bra, han har alltid varit omtyckt. Folk hade suttit på fängelset och sett honom och de skrattade åt honom och tyckte en jävla bra kille. Det är med det här sällskapsresor och allt det här som han har gjort. Va? Jag menar, de tittar ju bara på tv, man sitter på kåken. Och då har man ju fått en bild av en jävla bra. Det är fan i honom.
Hur såg hierarkin ut bland kriminella då?
Ja, det var ju knarklangen, den var ju... I min värld då var ju den som man såg upp till dem.
Varför då?
De hade, det var ju här då, bilarna, de hade pengar och de var schyssta. Och de sålde tjack och de hade bra grejer.
Om man tänker som kriminell, fanns det någon hierarki där? Om du var kassaskåpsprängare, tjuv eller förstår jag?
Ja, det finns ju en hierarki, för att knarklangaren, alltså jag menar det, på 70-talet, då var det mera... Boxsprängarna, kassaskåpsprängarna och rånarna, alltså, som hade bra henakiner på fängelserna. Knarklangarna var inte så stor. Det var missbrukarna. Sen blir det större. För sen börjar de här kriminella då, som jag tänker på en som muckar nyligen. Jag vill inte säga namnet på honom, men alla vet som det är. En stor som har suttit nästan hela sitt liv. Han såg ner på knarklangarna. Sen börjar han då. Sen har han fått 4 sista voltarna bara på tjack. Du vet nog det. Mm. Ja. Alltså det är en nyss muckat till Belgien idag. Och så har vi inte sett landet. Mm. Men det förstår jag. Men alltså alla började sälja. För det var lättare att göra det. Sälja droger än att gå ut och skära kassaskåp eller spränga boxar. Det var bekvämt att börja sälja tjack. Jag själv höll ju på med rån och grejer. Va? Men vad fan, sälja knack var enkelt. Det var ju för fan. Då kunde man styra. Så det var ju det här man har... Man pratar om tankemönster. Och tankemönster var ju makt och kontroll. Man har makt över människor med drogerna.
Fanns det några... Kunde man känna igen andra kriminella då? På kläder eller på stil?
Ja, klart man kunde känna igen. Alltså jag själv var en liten snobb. Jag har alltid varit snobbig på kläder med en sån här utstickande syn som var inte kritrandiga kostymer, blåa eller gröna. Så och vita loafers och sådär. Så att ja, det kunde man göra.
Fanns det någon motsvarighet i dagens, du vet, typ Stureplan, kriminella romantiseringen, förstår du, champagne och hela den här grejen?
Nej, men det var, man var på spelklubban alltid, inte. Jag vet ju Stureplan, var mycket på Stureplan då på den tiden. Men det har ju kommit sen på 80-90-talet, Stureplan. Där
vad gjorde man på 70-talet då? Va? Vad gjorde man på 70-talet? Om man ville festa för någonting som hade
kommit. Då var man ju nere på Silverbar på Kungsträdgården och man var ju nere på de här ställena runt omkring. Och man var ju bland annat på Stureplan och det här. Det var ju inte det där inneställda sen när det blev de här kokainet till det. Det var en annan målgrupp.
Hur festade man då? För att det skulle synas. Om det nu idag är champagneflaskor och skit.
Det var ju, jag vet ju själv när jag var på Silverbar och här då och kunde komma in och dricka rom och grejer och ett skitfull och så beställde man lite vatten så tog man en rökare under så var man knäpptyst.
En rökare?
Ja, initierade. Ja. Från att ha varit jävligt gapig grej på Nej, men de sprang inte. Det som det är idag de springer på inneställena det, va? Och det är ju kokain till det. Det är ju mer en festdrog. Och det var ju dyrare. Amfetaminer var ju mycket billigare.
Hur umgicks man idag? Pratar man om att man är så här, de fina salongerna möts på krogen med de kriminella. Hur var det då?
Ja, alltså det har väl alltid funnits. Men det var ju mer spelklubbarna man var på. Oxen var ju en spelklubb där.
Kille Petterssons
favorit. Ja, där var man ju. Sen fanns det ju på Norrtull och det fanns ju överallt. På Söder, alltså det var där man träffades och gjorde affärer. Och var inne och spelade på banditerna och grejer. Och var
de öppna och legala då, eller?
Ja, de var ju inte illegala på så sätt att man fick ha spelmaskiner och grejer. Men som blev ju illegala till slut. Men kriminaliteten växte ju runt. Var det någon som öppnade? Jag vet ju någon som öppnade spelklubbar. Vi sitter i Oxen till exempel. Sen började kriminaliteten ökas med 250% runt det kvarteret. De som satt där nere och spelade, vet du, så de ville ha mer pengar. Då gick de bara ut. Vänta, håll maskinen till mig. Så gick de bara ut och två portar längre bort gjorde de ett inbrott.
Polisjakterna då?
Ja.
Jag tänker på gamla trötta Sabar och allt vad det som fanns. Hur fort gick det?
När jag började, den snabbaste bilen som var då på 60-talet, det var Amazon GT. När man stal bilar, då var Amazon GT.
Volvo.
Ja, Volvo. De gjorde inte så många av dem, va? Då visste man att det var då, för då var de här varianterna de hade det, polisaktigt.
Är det motsvarigheten till dagens Audi?
Ja, det kan man säga. Sen då kom Golf GTI. Det var som en bålgeting. Det fanns ingen som tog den.
Pratar vi slutet 70?
Ja, den på 70-talet. Mm. Slutet 70-talet, men på 80-talet. Golf GTI. Den fanns ingen som tog. Det kunde du höra på polisradion, för då hade man ju polisradio. Misstänkt golf här, så slog de på den. Ja, jag var stulen, jag hänger på. Sen var det bara tyst, så hörde man det. Den bara försvinner. Hörde man från polisbilar.
Vad gick de med? 200?
Ja, så fartna, det var ju de här snabba sträckorna. Men den var blixtsnabb. Men idag var det annan liten bil ju snabbare. Det är helt annorlunda med bilarna idag. Men jakterna där var då... för då hade ju polisen... först hade de 16 amazonerna. Sen hade de ju då valianterna. Idag är helt andra jakter idag.
Var det lättare att ta sig förbi och ta sig...
En jakt?
Ja.
Ja, det var ju... Då var det också en regel bland poliser att de var tvungna att stanna om de såg att det var vansinnsvärde. För att inte sätta andra människor i... Men så är det inte riktigt idag.
Men tänker de, fast väl inga helikoptrar på det viset och sådana saker?
Nej, det var inga helikoptrar. En jakt var inte så svårt att komma undan med. Om man var bra chaufför. Jag var inte det. Jag hade kompisar som var riktigt duktiga. Så jag kände mig trygg när jag var ute. Vi gjorde massa brott.
Hade du några andra så här knep på hur man hölls undan? Hur man skakade av sig folk och sådär? När det inte fanns den här kommunikationen med mobiler och hålla på och spåra och allt det där?
Alltså man hade sin krets, va? Och jag menar någonstans här så var ju då span som var ute då, narkotikaspan som var ute, va? De pratade med vem, har du sett den eller den? De visste ungefär vad man höll till. Så var man hemma hos någon tjej så var man inte där många veckor innan de var där då.
Men kände man igen? Jag minns själv när man stod i garderob och jobbade att då, där nu pratade jag kanske någon gång 90, mitten 90. när span kom, de var så fruktansvärt dåliga. Alltså de kom med så här bredrandig manchester, ekoskor och någon form av Henry Lloyd-jacka med rutig skjorta i flanell och ställde sig med ryggen mot baren och så här bara stod och drack en Coca-Cola. Det var ju så här, det var ju en stjärnlysning på dem. Men hur funkar det då?
Så här var det. 80-talet var Tommy Lindström. Det var han som satt in. De var sotare, de var...
Polischefen och sånt.
Ja, men det var han som började med maskeringarna. Det kunde vara sina elledningar, de kunde vara sopbil och det kunde vara sopgubbar och allting. Och det var poliser. Och det var ju riktigt duktigt, för till slut då så tyckte man, visste man ju det här. Då var det ju alla noja istället. Fan, så fort man såg en sopgubbe, fan, det var polis. Och drogerna gjorde att de blev lite paranoida. Och poliserna ser man direkt. Och det är därför jag menar, den här ögonkontakten man får. Och var man lite vaken, och det var man ju, så kunde man känna av direkt.
Vad gick du på?
Jag gick på amfetamin.
Nej, vad gick du på när du kunde se en polis?
Det var på ögonkontakten. Dels lite stela axlar, lite spända. Ungefär som att man fått en större upp i rumpan. Lite spända.
Bajsnödiga.
Ja. Och så hur de fäster blicken med det. Det ser man än idag. Så det var inga konstigheter.
Hur var förhållandet och relationen med poliserna?
Det var ju den här spanen här. Man visste, lärde känna vilka var som span. Det fanns ju de här Turinescenerna och alla de här som sprang på stan. Man visste dem, men de greppade ju. Man visste, de visste vem man var, och när man blir greppad och snodd så är det de som tog en.
Men var det mer så här, det känns som att man gjorde sin grej och blev man tagen och hade de vunnit, och så här, kunde man prata om det, eller var det så här någon form av hat som det kan vara idag?
Nej, alltså... Jag fick lära mig också utav de äldre det här, ganska, som jag gillar, som jag tar med mig i det. Går man ut på en spelplan så måste man kunna spelreglerna. Och blir man utvisad så får man ta det. Får man inte gnälla. Så jag har aldrig gnällt en dag under de här 12 åren jag har gjort på riksanstalterna. För jag menar, det är självförhållat. Jag har aldrig varit... jag har fått mycket stryka på listan, men det var för jag har varit så jävla kaxig. Så det är ju självförvållat. För jag brukar vända på att säga, skulle jag vara polis som jävla så där är inte en jävla buse, skulle jag slå ihjäl. Alltså förstår jag tänker. Så jag har aldrig varit emot poliser på så sätt. Tjuv och polis.
Kan man säga att poliserna har förändrat sig liksom de kriminella har gjort det på något sätt? Eller?
Ja.
Hur då?
Ja, det är mer rädsla idag. Poliserna, jag vet inte, det är nog bra, alltså, det är bra personer, men vem som helst som blir polis idag så är det en massa rädslor och det är lättare att bli skjutna idag av polisen än det var förr. För idag behöver du bara ha vapen på dig så att det är ju...
Men det är ju också för att folk har lättare att använda vapnet idag kanske.
Ja, det är inte alls på samma sätt som förr. Så nu är det ju så här som det var Amerika då som man tittar på för 20 år sedan. Nu är det så i Sverige med alla skjutningar.
Hur var det med omgivningens syn på er kriminella då, om du jämför med hur den är idag?
Ja,
har
den
också förändrats?
Ja, det är sen knarket har kommit in, vet du, så är det. Jag tror att det är det. Ja, men man tänkte ju inte på det när man var inne i det här med omgivningen. Det enda då som var ju morsan, föräldrar och såna grejer som man tyckte var jobbigt med. Men annars sket man ju omgivningen.
Men är man mer förlorad och misslyckad idag, eller var man det då som kriminell, tror du?
Jag tror det är lättare att det blir förlorad idag. För nu är det så mycket diagnoser och grejer som inte fanns då. Då var man bara lite, på min tid då hette det bara att man var lite rastlös. Idag heter de att de har ADHD, de har i allt här. Så jag tror att förståelsen för de kriminella... Det var en mjukare attityd på de kriminella än det är idag. Idag lär sig ungarna, då jag är fuck you, de lär sig allt det här redan tidigt. Va? Vi var ju mera... De flesta var svensknunga på villodrift. Och i varje familj kanske blir någon som var svarta fåret.
Hur gjorde man upp? Idag är det ju pistoler och skjutningar för nästan ingenting. Hur gjorde man upp då?
På 60-talet då var det ju mera smäll på käften. Och det var lite, men det var inte så mycket där. Och det var samma med 70-talet. Men 80-talet började då. För då var jag med då med just det här. Då började de lite våldsbelägen. Alltså det var ju mer hot och det var ju... Sköt man den i benet. Alltså det var ju på den nivån. Det var inte att skjuta ihjäl folk. För då får man inte tillbaka pengarna. Men idag skiter de. Idag är det heder. Idag är det respekt. De känner sig tömma på min heder. Idag skjuter de med varandra för ingenting. Så var det inte då. Det användes inte skjutvapen på samma sätt.
Var det gäng som det är idag i förorten?
Nej, nej, nej. Gängerna kom till 92. Då började vi, på fängelserna var det jävligt bra att sitta då, på Kumla, Tidaholm och det. För då kunde de öppna på promenaden, så det var fem avdelningar. Så hade jag någon på C-huset eller D-huset som kompis, kunde man vara träffa dem. Man satt ute på promenaden och spelade kort och så. 92 efter... Då, 92 innan branden var då. Då var det ju då...
Branden?
Ja, i upploppet.
Tidaholm.
Ja, ja. Det, innan det var då var det... Men då började märkas 92. Då var det ju Fishback och de här då som började ställa emot på brödraskapet. Och det började det här... Albanerna hade sitt, juggarna hade sitt, finnarna hade sitt. Och då började det här gäng... Och det var ungefär som i Amerika där man måste tillhöra ett gäng för annars vet du, blir utnyttjad. Det började 92, sen sista voltan. Då började det märkas jättetydligt. Sen när man kom ut sen då kom ju brödraskapet och allt det. Och Axmyr var ju med och startade brödraskapet. Han har varit med allt det. Det gjorde sin från fängelserna.
Finns det någonting du saknar från den tiden?
Ja, det finns mycket jag saknar. Jag gillade spänningen. Jag var ju spänningssökare och det var ju spänning och det här fria, man kunde göra vad man ville. Alltså jag saknar, för det jag var trött på när jag höll av med allting, det var ju konsekvenserna. Det var inte drogerna, för drogerna har haft mycket roligt i. Det var konsekvenserna. Sen kunde jag se att vad fick jag konsekvenserna för på grund av drogerna. Så jag har haft mycket roligt, annars har jag inte hållit på i 30 år.
Finns det någonting som du minns, som du var med om, som absolut idag skulle vara helt omöjligt?
Ja, det är ju att rymma med lastbil genom portarna. Fängelseportarna. Det är tre rymningar i Sverige med lastbil. Jag och Jerry Pettersson på Norrtälje. Clark Olofsson och Bröderna Holmstrand på Norrköping. Och Bosse Wickman och Marmer och Svartenbrand. Eller så tog ju bokbussen på Kumla.
Bokbussen?
Eller om det var med lastbil. Det var tre rymningar i alla fall. Idag kan man inte göra det. Idag är portarna gjort så att du går inte trycka ut portarna då.
Hur kommer man på den idén att man ska göra det?
Trycka ut? Ja, men det är ju impulsgrej. Man ser en sopbil som står inne på anstalt. Oj, den här tar vi. Nu kör vi igenom. Då var det ungefär... Då var det lätt att köra igenom portarna. För mig var det en impulsgrej. Man var på fängelse då, så man slog ner till syster då. För sjuklappan fick vara uppe på avdelning på dagen. Ja, man rökte en pipa på så vi går ner till syster. Och så, oj, där står en bil. Den tar vi. Händelsen var ju lite rolig, för det var ju då... det kommer väl inte hända igen... Då fick jag i Kumla efter det, då fick jag brev från förtroenderådet och stod tack, det ser ut som hela forten, fick gå handöppna i 9 månader innan de fick riktig port. Det går inte att göra då.
Finns det någonting som du idag kan skratta åt som du gjorde då, eller som man gjorde?
Ja, alltså jag kan skratta åt det. Ja, jag har en grej som jag skrattar åt idag som jag tycker... För när jag såg den här lektyr och den här artikeln då, Gudfadern och hans handgången man... Mycket skicklig med tunga skjutvapen och det vet jag när jag sköt med hand. Då hade jag lånat en liten 22 som jag hade inne i bildörren så här, där högtalaren ska vara. Och så jag stoppade in den där och så satt på högtalaren igen, så låg gömd där. Sen då när jag skulle ta ut den då, när jag skulle lämna tillbaka den, och så ta upp den och stoppa in handen så här. Och så när jag drar, för jag har skott i loppet, så tar ut den, boom, sa det. Det gick rakt genom handen, så knogen är uppskjuten här. Så jag får kvar fortfarande den där knogen och så upp i taket. Så. Det kan jag garva åt mig då. Och just den här då, mycket, mycket skicklig med skjutvapen. Vad fan, jag var ju lika rädd som någon annan med skjutvapen. Jag vet ju inte hur man skjuter. Och en gång så var jag... vi hade blåst några jävla från Kongo på droger. Kom in på Kungsgatan och vi hade en jakt. Jag sliter upp pistolen, vet du, för jag ska slå ett par skott för han ska sluta jaga oss. Och när jag drar upp den så går skottet och rätt ner i setet där. Så jag håller på att skjuta av med kuken. Och efter den så stod det mycket skickligt med skjutvapen. Så det var faktiskt... Jag kan garva allt det då.
Putte?
Ja?
Än en gång, tack för din tid.
Ja, tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.